kan Gud också glömma saker. Tanken på att Gud skulle kunna koppla samman med glömska känns ju lite främmande, stötande och respektlöst. För det är ingenting som man kopplar ihop med en fullkomlig och allsmäktig Gud, utan med mänsklig svaghet och brist. Det är ju vi som glömmer saker. Och ju äldre vi blir, ju värre blir det. Vi glömmer ibland vad folk heter. Vi möter människor gång på gång, men tappar namnet på dem. Och de flesta av oss upplever det som riktigt pinsamt. Ibland försöker vi dölja det. Och vi säger någonting i stil med att, ja, ditt ansikte verkar bekant. Eller, jag vet precis var du bor och vem du är, men vad är det du heter? Jag har tappat namnet. Men hur vi än kämpar för att slippa hamna i den här otrevliga situationen, så rätt som det är så står vi där inför det oundvikliga att tvingas erkänna att vi har glömt namnet på de människor som vi mycket väl borde känna igen. I min släkt går det en gammal vandringshistoria om min farfar. Det kom en bekant på besök och hälsade på honom. Och han hälsade med varma, hjärtevarma ord som en gammal god vän gör mot en annan god vän. Men efter ett tag så märkte han att han fick inte det där gensvaret som han borde ha fått. Så därför sa han, du känner väl igen mig, bror? Visst känner dig som min farfar. Känner dig mycket väl. Samtidigt så vände han sig till en man som stod vid sidan om och viskade förtvivlat, säg mig, vem är han? Så svårt kan det kännas att tvingas erkänna att man har glömt namnet på en som man mycket väl borde känna till. Något som också är typiskt för oss, det är att vi glömmer våra löften till varandra. Vi lovar runt men håller tunt, säger vi. Om du hjälper mig med detta, då ska jag hjälpa dig med något annat en annan gång, säger en del. Men den där andra gången kommer inte för alla. En del avgör nyårslöften, men redan dagen efter har man glömt vad det var man lovade ändra på. Det har också blivit vanligt idag att man bryter sitt löfte som man sa inför prästen, att jag lovar att älska dig i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och jag vill inte kasta sten, för det finns många som har kämpat i det tysta. Men det blir inte som man hade tänkt sig. Så man håller inte löftet man en gång har gett. Det händer också att vi bryter löften som vi har gett till Gud. I en krissituation säger vi, om du gör mig frisk den här gången, då ska jag leva helt för dig i fortsättningen. Då ska jag ändra på det och det. Men sen dröjer det inte länge förrän vi har glömt allt det vi har lovat. Och många gånger så glömmer vi också bort de som står oss allra närmast. Vi kanske har en gammal mamma eller pappa som vi känner att vi skulle skicka en hälsning, ett brev eller ett telefonsamtal. Men det där telefonsamtalet blir aldrig ringt. Kan också vara frun eller mannen i ett förhållande som väntar på att någon gång få ett uppmuntrande ord. Och så saknar man den där allra första tiden, när det räckte med en blick eller ett ord för att man skulle veta vad man kände för varandra. Men vi glömmer inte bara bort varandra, vi glömmer också bort Gud när vi lever vårt dagliga liv. För det går så bra, tycker vi, att vi klarar oss själva. Vi behöver inte hans hjälp. Men Gud då? Glömmer han också? Finns det saker som han helt enkelt inte kommer ihåg? Först blir man nästan förskräckt vid tanken. Och blodet stelnar och halsen stockar sig. Är det möjligt? Inte lider väl Gud av glömska? Jo, i böckernas bok står det att han gör det. Det står att han glömmer ibland vissa saker. Men hans glömska är av det slaget att det ger oss hopp. Det finns ingen bättre historia än att berätta att Gud ibland glömmer. När vi glömmer något så ställer det till problem. Och vi blir kanske till och med förtvivlade ibland för att vi har glömt något. För glömska är normalt inte en god egenskap. Men i det här fallet så är det en god egenskap. För det ger oss hopp. Inte bara för att Gud glömmer, utan för vad det är som man glömmer. Men vad är det för något som Gud glömmer? För när vi säger att han glömmer saker så betyder det inte att han ibland glömmer det och ibland något annat. Lite nu och då, ungefär som vi gör, va? Nej. Han glömmer inte som vi människor gör. Han glömmer aldrig till exempel att hålla ett vakande öga över det universum som han har skapat. Han har miljoner med solsystem att se efter. Men han glömmer dem inte för en enda dag. Och hans stjärnor är lika många som sandkornen på stranden. Men han har räknat varenda ett av dem. Han glömmer inte ens den lilla planet där vi lever. Nu är det dagsljus. Det händer att man ser en skymt av solen också. Inte idag kanske. Men tro inte att Gud är så upptagen att han glömmer varje kväll att låta solen gå till nattens vila. Inte heller så glömmer han ett enda av sina barn. I Bibeln så står det att en mamma skulle kunna glömma sitt barn, men inte Gud. Han kommer aldrig att göra det. Vi kommer kanske att glömma Gud ibland och tänka på egna intressen, nöjen, fritidsresor, semester eller vad det är. Men inte han. Våra vänner kommer kanske glömma oss också. Men inte han. Han vet vad vi heter. Han vet var vi bor. Han vet om vi sitter eller står. Om vi sover eller vaknar. Han har inte tappat bort oss i folkvimlet som vi ibland kan göra när två vänner ut och går. Alla vet vi att vi betyder inte så mycket för världen i stort. Allting skulle gå sin gilla gång även om vi fick ta avsked i den här världen genom en olyckshändelse eller sjukdom. Människorna i världen skulle sova, vakna upp, skratta och gråta precis på samma sätt, antingen vi levde eller inte. För en stor del av den här världen så betyder vi inte så mycket. Men det finns en som tycker att vi är viktiga. Vi betyder något för Gud. Kanske en del av er kommer ihåg berättelsen om trumslagarpojken som var med i Napoleons armé. Han tappade fotfästet och föll ner i en klyfta när man passerade genom de snöklädda Alperna. Men tack vare de mjuka snödrivorna så klarade han sig. Men klipporna stängde in honom, så han hade inte en chans att ta sig därifrån av egen kraft. Därför började han slå frenetiskt på sin trumma. Så hans soldater och vänner hörde honom. Och de ville gärna hjälpa honom. Men de var tvungna att invänta en order uppifrån. Och någon sån order kom aldrig. När grabben såg att han skulle bli kvarlämnad att dö, så började han slå ännu mer frenetiskt på sin trumma. Så det dånade genom bergsmassiven. Och de tuffa och hårda soldaterna började snyfta som små barn. Men det påverkade inte Napoleon. Han hade ju fullt upp med att tänka på att lägga världen under sina fötter. Han hade inte tid med en stackars trumslagarpojke. Men är Gud sån också? Tack och lov är han inte det. Han glömmer inte en människa som har tappat fotfästet i livet. Han har tid för den person som har gett upp. Och som inte orkar ta ett steg till. I Bibeln står de här orden. Han ska inte krossa ett sönderbrutet strå. Och inte heller släcka en flämtande låga. Gud känner för de svaga, de sörjande, de minsta. Han känner för oss alla. Hans kärlek har ingen gräns. En förbrytare, en tjuv, hamnade en dag bredvid Jesus från Nazaret. Och ni känner till historien allihop och bakgrunden. Jesus hängde där döende på korset. Och människorna som gick förbi hånade och talade föraktfullt om Nazaren. Och en av förbrytarna hängde på det här föraktfulla talet. Och hånade också han, Jesus. Men den andra förbrytaren som hängde på den andra sidan, han tog Jesus i försvar. Och så sa han till sin kompanjon: har du inte respekt för Gud även nu när du håller på att dö? Vi förtjänar att dö. Men den här mannen har inte gjort något enda ont i sitt liv. Sen sa han: Jesus, kom ihåg mig när du kommer till ditt rike. Och vad svarar Jesus då? Säger han: nej, jag har så mycket att tänka på nu. Jag har inte tid att lova dig att jag ska komma ihåg detta. Förmodligen kommer jag att glömma detta. Nej, så svarar han inte. Utan han säger: jag försäkrar dig att idag ska du vara med tillsammans med mig i paradiset. Men han var ju en tjuv. En förbrytare. Ja. Men han var en ångerfull förbrytare. Det är skillnad. Han ångrade allt som han har gjort i sitt liv. Så när Jesus kom till paradiset så hade han en korsfäst rövare med sig. Om det nu är så att Gud kommer ihåg de sista, de lägsta, de sämsta, de minsta. Och till och med varje god handling som vi har gjort har han lovat att komma ihåg. Vad är det då som han glömmer? Han glömmer bara en enda sak. Och låt den sanningen sjunka in i dina tankar och ditt medvetande. För då kommer ett nytt hopp tändas inom dig och mig. För det finns bara en sak i hela världen som han glömmer. Och det är det som vi mer än allting annat vill att han ska glömma. Det är våra snedsteg, våra övertramp, våra brott, allt orätt vi har gjort, våra synder. I Jeremias bok i Bibeln står versen som jag egentligen har utgått från, men jag läser det inte förrän nu. Jag ska förlåta dem och glömma deras synder. Vilket löfte och vilket hopp. Men det är också viktigt att påpeka att Gud inte automatiskt glömmer alla synd. Det finns fortfarande mycket upptecknat i livets bok som inte är utsuddat ännu. Men det som är viktigt för oss att känna till är att Jesus är beredd att när som helst sudda ut det. och glömma det helt och hållet. Men bara på ett villkor. Och det är bara en sak som behövs. Att vi ångrar det vi har gjort som varit orätt. Att vi vänder om från det gamla livet. Och kommer till honom som var sårad, slagen och misshandlad. För vår skull. För att vi skulle få gå fria. Om vi gör det så har han lovat att aldrig mer komma ihåg våra synder. Vi ska ta bilden av en mamma som en gång hade en pojke. Som nu är en vuxen man. Det fanns en tid för många år sedan när den här mannen var upprorisk, vild och tanklös. Och han gav sin familj många sömnlösa nätter. Och det blev många gråa hår och rynkor i mammans och pappans ansikte. Alldeles för tidigt. Men för några år sedan blev den här pojken omvänd. Och ända sedan dess har han levt ett respektabelt och klanderfritt liv. Om vi nu idag skulle sätta oss tillsammans med den här mamman och säga till henne: din grabb John, visst var han en riktig vilding när han var liten. Visst gav han er många sömnlösa nätter. Då skulle mamman titta på oss förvånat och se oss in i ögonen och säga: nej, absolut inte. Han har alltid varit så snäll och duktig. För i sin kärlek har mamman glömt allt det där. Hon har suddat ut alltsammans. Hon kommer inte ihåg det mer. Och på samma sätt agerar Jesus mot den människa som vänder om, ber om förlåtelse och börjar ett nytt liv. Det är precis som att det aldrig har funnits. Han glömmer bort dem helt och hållet. Inte så att han blundar för det och sen när han tittar upp så ser han det igen. Han stryker ut det. Han plånar ut det. Suddar bort det. Och kommer inte mer ihåg det. Till kvinnan som skulle dömas för äktenskapsbrott sa Jesus: har ingen dömt dig? Nej, jag dömer inte dig heller. Gå nu och synda inte mer. Tänk att vi kan få bli frikända om vi kommer till honom som har tagit vårt straff på sig. Det händer att människor säger: förlåta oförrätten, det kan jag, men glömma den gör jag aldrig. Men sån är inte Gud. Han både förlåter och glömmer. Man kan inte ta upp ämnet brott, straff och förlåtelse utan att ta upp den smaskiga affären mellan David och Batseba, som mycket väl kan mäta sig med Knutbymordet. Där en förälskad man använde ett redskap för att undanröja hindret för att leva ut sin förälskelse. Helge Forsmo använde barnflickan för att mörda den som var i vägen för att han skulle kunna leva ut sin förälskelse. David använde överbefälhavaren i Israels armé för att röja undan den som står i vägen för att han ska kunna leva ut sin förälskelse. Och ni känner till historien säkert, många av er. David var omtyckt av både människor och Gud. Och han ägde allt vad han kunde önska sig. Ändå gjorde han sig skyldig till ett mycket grovt brott. Han som hade ett hjärta som var vänt mot Gud, som det står i Bibeln. En kväll när han hade problem att sova så gick han ut på palatsets tak och tittade ut och såg en vacker kvinna ta sitt kvällsbad. Han skickade iväg sin tjänare för att ta reda på vem hon var och fick svaret att det var Batseba, som var gift med en av de duktigaste krigarna i Israels armé. Han skickade ut sin tjänare igen, bjöd henne komma upp på slottet och övertalade henne att sova över den natten uppe på slottet med kungen. Sen dröjde det inte länge förrän det gick ett meddelande till hovet att Batseba väntade barn. Då fick David bråttom. Han hade två planer som han använde. Den första var att skicka ett brev till överbefälhavaren att omgående, omedelbart, skicka hem Uria och be honom söka upp kungen på slottet. Han kommer hem till slottet, hälsar på kungen och får veta av David att han är intresserad av hur det går i kriget, och han meddelar hur det är. Så säger han: jag skickar hem mat till ditt hem, åk nu hem till din fru och var tillsammans med henne. Du har varit ute länge i krig och behöver ha en riktig hemmakväll och förlusta dig med henne. Han vägrar sova ute den natten. Nästa natt samma sak. Då skickar han ett brev med Uria till överbefälhavaren igen, skickar tillbaka honom till striden. Där ber han Joab att placera honom i främsta ledet, där striderna går som allra hetast, nära staden där fienderna har sina bästa stridsmän. Och det går som han har tänkt sig. Uria stupar i kriget. Helge Fossum fick livstidsfängelse. Barnflickan fick rättspsykiatrisk vård. David fick också ett straff. Det fanns en profet i landet som hette Natan. Han vet vad som har hänt. Han går till David och säger: jag vill berätta en sak för dig. Två män bodde i samma stad. En var mycket, mycket rik och hade mängder av får och getter. Den andra som bodde i samma stad var mycket fattig. Han hade ett enda litet stackars lamm som han hade kunnat köpa genom stora uppoffringar. Och det lilla lammet växte upp och fick äta av mannens egen tallrik, fick dricka ur hans egen mugg. Och han bar det som om det vore hans egen lilla flicka. Nu kom det en dag när den rike mannen fick besök. Och när han ska slakta ett lamm så går han till den fattige mannen, tar hans enda lilla lamm, slaktar det och bjuder gästen på stek. Då avbröt David honom och sa: en man som gör något sånt, han borde dödas eller straffas hårt. Då sa Natan: du är den rike mannen. Gud gjorde dig till kung och du fick Sauls palats och du fick hela Israel och Juda. Var inte det tillräckligt? Hur kunde du göra något så ont som att mörda Uria och ta hans fru? Från och med nu ska ett hotande svärd hänga över din familj. Och ni som har läst Bibeln vet att hans son gör en statskupp, omkommer i en olycka och det andra tråkighet i familjen. Och så säger David: ja, jag har syndat. Och Natan fortsätter: men Herren har förlåtit dig och du behöver inte själv dö för denna sak. Men ditt barn som snart ska födas kommer inte att överleva. Det finns två böcker i Bibeln, i Psaltaren, 51 och 32 psalmen, som beskriver hur David kände sig i den här situationen. Ni känner till säkert de här psalmerna. Och han säger i 51 psalmen: jag erkänner mitt felsteg. Och tanken på det förföljer mig dag och natt. Du såg allt sammans. Och du dömer mig rättfärdigt. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och i 32 psalmen: vilken lycka för dem som fått sin skuld förlåt. Vilken glädje när synden plånas ut. Vilken befrielse det blir för dem som har bekänt sina synder och fått dem utplånade av Gud. Det fanns en period i mitt liv när jag ville hålla det hemligt att jag var en syndare. Men min oärlighet gjorde mig olycklig och varje dag blev som en plåga för mig. Både dag och natt straffade du mig. Till slut bekände jag alla mina synder för dig. Jag ville inte längre tiga med allt orätt som jag hade gjort. Och jag sa för mig själv: jag vill bekänna allt inför Herren. Och du förlät mig. Och all min skuld försvann. En del av er känner till kyrkosångaren Einar Ekberg. Han dog 1961. Han satt en gång i Filadelfiakyrkan i Stockholm och förberedde en sång som han skulle sjunga efter predikan var slut. Och när predikan var slut så känner Einar att han ska sjunga en helt annan sång än den han först hade tänkt sig. Byter sånghäfte och tar fram ett annat. Han har en inre maning att göra så. Så när predikan var slut så sjunger han sången: säg mor att jag snart är där. 14 dagar senare så får han ett brev från Danzig. Avsändare var en sjöman som berättade att han hade varit i Filadelfiakyrkan på gudstjänst några söndagar tidigare. Och där hade han hört Einar Ekberg sjunga. Jag är ingen kristen, skriver sjömannen. Och jag brukar aldrig gå i någon kyrka. Men innan min mamma dog så lovade jag henne att om jag kom till Stockholm någon gång så skulle jag gå in i Filadelfiakyrkan där och vara med om en gudstjänst. Jag skäms att berätta det, men jag var så full så jag kommer inte ihåg någonting av varken predikan eller hur kyrkan såg ut. Jag kommer bara ihåg din sång. Vill du skicka mig texten? Einar Ekberg berättade att han satte sig ner och skrev sitt livs vänligaste brev och skickade det till sjöman tillsammans med sångtexten. Så gick tiden. Och Einar Ekberg hade glömt alltsammans. 5 år senare så är han med om en av sina många Amerikaresor. Är med på en gudstjänst i en kyrka i St. Paul i Minnesota. Står där och sjunger så känner att den här händelsen känner jag att jag vill berätta om. Som hände i Stockholm 5 år tidigare. Så han berättar den för publiken. Men han hinner inte berätta den färdigt förrän en person långt ner i salen reser sig upp och säger: jag är här ikväll. Det var jag som skrev brevet. Är det verkligen du? Svarade Einar. Kom fram i så fall så får jag hälsa på dig. Och den här sjömannen går fram till Einar Ekberg och hälsar på honom. Och Einar frågar: är du troende idag? Ja, det sa han. Nu är jag kristen och tillhör en kyrka i den här staden. Och så lägger han till: tack Einar för din sång. Och tack för brevet som du skickade till mig. Nu är min mammas böner besvarade. Tänk att Gud hade inte glömt en gammal mammas bön. Eller en sjömans önskan att uppfylla sitt löfte till sin mamma. Men däremot var Gud villig att både glömma och förlåta sjömannens gamla övertramp och snedsteg. Sån är Gud. Han glömmer bara en enda sak. Och det är just det vi helst av allt vill att han ska glömma. Det vi skäms allra mest för. Våra tillkortakommande, våra brister, våra övertramp. Varför? Jo, det är för att Gud är en kärleksfull Gud. Och när han sände sin son hit till världen så var det inte i första hand för att döma, utan för att rädda och söka upp det som var förlorat.